Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är den som bär oss. Tack att vi får ta en dag i taget på grund av att du är med. Tack för att du vill hjälpa oss nu när vi ska försöka förstå den här bibeltexten och hitta ett sätt att leva ut den i våra liv. Tack att du vill ge oss tro. Du vill ge oss hopp, glädje och allt det goda. Amen. När Markus och de andra evangelisterna skriver de här evangelierna, berättelserna om Jesus, så finns det liksom en gemensam poäng. De gör det på lite olika sätt och det ryms ju massa detaljer. Man lär sig om hur livet var där och då för 2000 år sedan i trakten där i Israel. Men de har ju ett syfte, en poäng. Och det är att de vill berätta någonting om Jesus. Det är liksom syftet med de här berättelserna. Så när vi läser vad Jesus gör så finns det alltid liksom en poäng med att just den där berättelsen har kommit med. Och nu tänkte jag stanna vid fem saker som jag ser i den här texten. Fem val som Jesus gör. Jesus väljer ju, han valde ju själv hur han skulle liksom göra, vilka han skulle hjälpa och hur. Och i allt det där så finns det en poäng. Och ibland så kan den vara lätt att se och ibland kan den för oss vara lite svårare att få tag på. Och den första har ni redan bakom er här på PowerPointen. Jesus väljer att gå till dem på andra sidan gränsen. För det är det han bokstavligt gör. Det var så den här bibelsammanhanget inleddes, att Jesus lämnar sitt land, sitt folk, Israel liksom, och Galileen och de sina. Och så går han över gränsen. Som ni ser där så där står Decapolis. Det är liksom hedningarnas område. Det är, där bor det andra. Där gör man på annat sätt. Där tillber man andra gudar. Dit går helst inte den som var jude. Och även då söder om, ja, det ser ni, men där står är i Samarien, där vill man inte heller vara. Och Jesus som då är en judisk rabbi, en lärare och en människa som hjälpte folk och pratade om Gud. Det naturliga var att han skulle hålla sig där i bland Israels folk och gärna i Jerusalem där den religiösa makten fanns. Men Jesus många gånger går liksom mot fel håll. Han tar en lång avstickare. Istället för att gå ner från Galileen till Jerusalem så kör han liksom ett långt och går långt åt höger och hamnar utanför där han borde vara. Han stannar inte vid sitt folk, i sin intensitet, utan han går till andra. Det var krångligt och det var en omväg, men Jesus väljer hela tiden aktivt att göra det. Och det säger oss någonting direkt om Jesus. Och vi kan titta oss runt här i bänkarna och så känner vi att ja, men det Jesus valde, nämligen att gå till folk liksom från olika länder, det syns här inne. Och så funkar kristen tro, tänker jag. Jesus väljer att gå till dem på andra sidan, de där som inte egentligen skulle vara med. Alltså vi fick vara med till slut. Det finns ju en detalj som är lite märklig, nästan konstig, i den här berättelsen. Jesus, först stoppar han fingrarna i öronen på den här mannen som är döv. Och sen så spottar han och så stoppar han liksom fingrarna på tungan på den här mannen. Det känns ju inte fräscht. Det är rena dagisnivåerna. Varför gör Jesus så här för? Undrar ju jag. Och det finns en förklaring till det. I det här området där den här mannen bodde så fanns det ju andra då som var i någon typ av helande bransch. Alltså som försökte bota sjuka och med olika typer. Dels av då läkekonst men också i det vi idag skulle kalla väldigt alternativ medicin. Olika saker. Och ett sånt sätt var att man använde sitt eget spott för att göra någon typ av salva eller någonting som man då satt på den del på kroppen som inte var bra. Läkemedelsverket idag skulle vi inte kanske godkänna den taktiken. Men så gjorde man då. Och då är tanken då att Jesus valde att göra på det sättet för att den här mannen skulle förstå att Jesus skulle hjälpa honom. Han valde helt enkelt ett sätt att hela den här mannen, som mannen kunde förstå och som han var van vid. Jesus behövde inte det där. Han behövde inte den ritualen, men han märkte att den här mannen kanske behövde det för att förstå vad som skulle hända. Så Jesus väljer att hjälpa mannen på ett sätt som den här mannen förstår. Jag tror det gäller oss idag också då. Jesus vill hjälpa och komma nära dig och mig, fast på ett sätt som vi kan förstå och relatera till, som blir begripligt för oss. Därför så kommer nog Jesus göra saker i våra liv på olika sätt, beroende på vilka vi är. För att han vill göra det begripligt för dig och mig vem han är. Poängen är densamma. Jesus är densamma. Men han gör på olika sätt. Och det är också min tredje poäng. Jesus väljer att hela människor, hjälpa människor på många olika sätt. Om vi läser i Bibeln så blir det finns ingen röd tråd hur det ska gå till. Vid det här tillfället så gjorde han använde sitt eget spott och han stoppade fingrarna i öronen. Vid andra tillfällen så är han inte ens i närheten av den som blir frisk. Andra gånger så rör han vid en person och så blir den frisk. Andra gånger så är det personen som rör vid Jesus och så blir han frisk. Ibland är han väldigt långt ifrån och ibland nära. Ibland säger han något ord, ibland ingenting alls. Ibland så säger han något längre, ibland blir han en bön, ibland inte. Ibland ropar han. Ibland som i det här tillfället så sker det enskilt vid sidan om. Ibland är det mitt i folkhopen, mitt i myllret av människor. Ibland är det personen själv som har frågat dem, kan du hjälpa mig? Så säger Jesus ja. Andra gånger är det Jesus som tar initiativet. Ibland så är det personen själv som uttrycker en tro och så säger Jesus, din tro har hjälpt dig. Andra gånger så är det andra som uttrycker en tro och liksom bär fram en person till Jesus och så hjälper Jesus den personen. Ibland är det ingen som har uttryckt någon tro. Och det finns liksom jag ser ingen röd tråd i hur det går till. Den röda tråden är Jesu kärlek för den enskilda människan och att han vill och kan. Men hur? Det sker på jättemånga olika sätt. Men jag tror att vi människor vill förstå. Och vi vill ha ett system. Vi vill veta hur går det till. Hur ska jag be för att det ska liksom maximera bönesvarsfrekvensen? Hur ska jag göra? Vilket har lett till i kyrkan att det har blivit sådana olika sätt. Aha, nu har vi knäckt koden. Så här ska man be. Så här gör man. Följer man den här mallen? Är man på den här platsen? Gör man så där? Då funkar det. Det är inte sant helt enkelt. För det finns en stor skillnad på magi och mystik. Magi, då har man ju knäckt koden och sagt okej, så här ska man göra. Då händer det. I kristen tro finns ingen magi. I kristen tro finns mystik. Som är motsatsen. Vi vet inte hur det går till, men det händer. Och vi räknar med att det händer, men vi vet inte hur. Och det är en väldigt stor skillnad. Och om det är ett dike, något fel då, att man försöker hitta en för tydlig modell, så här måste man be. Lika dumt blir det att säga, ja, vi vet inte hur det går till, så det är lika bra att vi låter bli. Det är ju inte alls som Jesus gjorde, för han gjorde på olika sätt, men han gjorde det. Han prioriterade det här med att be för sjuka, med att hjälpa människor med de problem som de hade. Det var viktigt för Jesus. För det fjärde så väljer Jesus att hjälpa, även när han inte vill bli känd för det han gör. Och det här återkommer i Markus evangeliet, att Jesus hjälper någon och så säger han, du får absolut inte berätta vad jag har gjort för dig. Och det låter ju konstigt. Jesus gör ett stort under och så förbjuder han den här mannen som har varit döv och inte kunnat prata och som nu hör och kan prata. Och så säger han, du får inte säga något. Det är jättekonstigt. Speciellt att säga till någon som inte har kunnat prata, som har börjat kunna prata och sen säga tyst. Det är jättekonstigt. Jag tänker så här, att det beror på att när Jesus hjälpte människor så vart det dels folk glada, men det vart också väldigt mycket oroligheter. Och många missförstod Jesus och tänkte att nu ska Jesus bli vår kung. Och så försökte man med nästan våld få Jesus att bli någon typ av kung i landet. Och det ville Jesus inte bli. Så därför valde Jesus att vid flera tillfällen ligga lite lågt med att göra under, för att folk inte skulle få felaktiga förväntningar på honom och placera in honom i ett fack där han inte ville vara. Så jag tror att Jesus många gånger tänkte så här, nu ligger jag lite lågt. Nu koncentrerar jag mig på att predika om vem jag är. Men så möter han en människa. Så möter han någon som behöver hjälp. Och så står det flera gånger, när han såg människorna så förbarmade han sig över dem. Han kunde liksom inte låta bli att hjälpa den här personen. Även om han kanske hade tänkt att jag ligger lite lågt. Så möter han en människa i behov och så känner jag måste hjälpa. Hans kärlek vinner över den här strategin. Jag tror att det var ungefär så. Och sen är det så här som jag sa från början, att när Jesus gör saker så har han liksom en tanke. Det finns en poäng i det. Och i evangelierna så väljer de också berättelser för att säga någonting om Jesus och vem han är. Och i den här berättelsen finns en väldigt tydlig koppling till Gamla testamentet som är lätt att inte se om man inte kan grekiska. Och det kan inte jag. Men det finns andra som kan. För så här kan man säga. Jesus väljer att hela människor för att fler ska kunna förstå att han är Messias. När Jesus gör någonting i Nya testamentet och i våra liv idag så vill han inte bara hjälpa utan också säga någonting om sig själv. Han har en större poäng med det han gör. Och det ord här som används för att den här mannen som blev helad var döv, det är ett väldigt ovanligt ord. Och det förekommer bara två gånger i Bibeln. Den här gången och sen en gång i Gamla testamentet, den hebreiska motsvarigheten då. Och det är från Jesaja 35. Så när Markus väljer de här orden så är det väldigt medvetet. För då kopplar han till någonting som finns i Gamla testamentet. Och där står det så här. Jag ska läsa det för er. Och det här blir avslutningen i denna predikan. Nästan i alla fall. Det här är en profetia om Messias. Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedemarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska den få. Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till oroliga hjärtan, var starka, var inte rädda. Se, er Gud är här. Han kommer med hämnd, med vedergällning från Gud. Han kommer själv och frälser er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort, den stummes tunga ska jubla. För vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedemarken. Så det Jesus gör här, och det, när Markus skriver om det, så skickar han liksom som en liten hint om det här bibelordet. En sak kan man undra. Det står som en befogad fråga. Det här skrivs med jättepositiva ord. Nu är Gud här. Och så står att han kommer med hämnd. Det låter ju jätteskumt. Då måste vi fundera på, vem vill Gud hämnas på? Vem är Gud arg på? Ja, det är på ondskan. Det är därför det är en god dag. För att Gud kommer och besegrar det onda. Där sker hämnden, inte mot oss människor. Vi blir befriade, som det står. Och det står om Libanons härlighet i den här texten. Och var någonstans är Jesus när han gör det här undret med den döve mannen? Jo, före detta Libanon. Han är på den platsen. Så det här blir ett sätt för Markus att säga, Jesus är Messias. Han är den här Gud som ska komma. Er Gud är här. Jesus gör dessa under. Och för att sammanfatta det hela så tänker jag att kristen tro alltid spränger gränser. Går till andra sidan. Och kristen tro ska kunna förstå oss och bli begriplig för oss människor. Det är meningen. Och kristen tro, den levs ut på olika sätt, beroende på vilka vi är. Kristen tro ser medmänniskans behov. Och kristen tro handlar om vem Jesus är. Att han är Gud, han som kommer och hjälper oss. Jag ska be en kort bön nu. Om en stund kommer vi ha en förbönsstund där vi sjunger tillsammans och det finns möjlighet att få förbön och så. Men innan det så ska också Thea få berätta sitt vittnesbörd, något han har varit med om. Men innan det så ber vi en kort bön.